organisationen Internet Society, en säkert för många känd här, som ju är intresserad sig för internetfrågor i många olika avseenden. Kanske främst med teknisk inriktning, men också har ett stort engagemang i governance-frågor och andra frågor av social och politisk karaktär. Till vardags jobbar jag på den internationella advokatbyrån Bird & Bird, en engelsk firma med ett nätverk inom Europa och Kina. Vi är särskilt inriktade på att ge juridisk rådgivning på tele-IT-sektorn och de industrierna. Och då har ett intresse även för internet governance där. Idag ska vi, har vi förmånen att få tala och att tala med och lyssna på tre talare som kommer från olika håll och organisationer. Jag tänkte vi skulle börja med att få höra vad Olof Nordling, svensk representant, svensk person på hög position i ICANN, så ska då ta och börja från början. Vi börjar med ICANN, som då ändå är de flestas uppfattning den kanske viktigaste organisationen inom internetvärlden, även om andra kanske vill invända mot detta. Vi ska få höra om ICANNs status idag, de frågor man jobbar med, och personligen är jag särskilt intresserad att få höra om den så att säga nyligen ingångna avtalet med Department of Commerce som reglerar de närmaste årens samarbete med den amerikanska regeringen. Därefter så går vi från det så att säga övergripande internationella till det mer nationella planet. Vi ska få höra från Jörgen Samuelsson som jobbar på Näringsdepartementet och handlägger så att säga svenska frågor, det svenska politiska deltagandet i olika frågor rörande internet governance, allt från ICANN, Governmental Advisory Committee-arbete, till VCIS-arbete och mycket annat liknande. Och sen ska vi avsluta med Carrie Karp, som då ansvarar för Punkt Museum. Han finns till vardags på Naturhistoriska Riksmuseet och har det som bas i där han då, hoppas jag hinner med annat än att fundera på frågorna kring att ha en egen GTD, en egen toppdomän.museum. Och den sortens verksamhet ger ju då ett ganska unikt perspektiv på internet governance och de frågor kring domännamn som då tar en stor del av uppmärksamheten i det avseendet. Det är inte alla som har sin egen toppdomän att styra med, även om många skulle vilja ha. Jag tänkte vi gör så här att vi låter talarna lägga fram sin presentation. Jag kommer att följa upp det med några få så att säga, kortare frågor. Antingen något jag har tänkt på innan eller som kommer upp med anledning av presentationen. Men jag tänkte också monopolisera liksom, ordet i det avseendet för att liksom, ha lite kontroll över tidsschemat. Det skulle vara för kanske spåra lite till eftertanke. Sedan när alla tre talarna är färdiga så kommer vi att bjuda upp dem till här på bordet och så få tillfälle till en dialog med er åhörare där vi gärna vill höra frågor och se tillfälle att ta en diskussion. Då får jag hälsa Olof Nordling välkommen upp, inleda. Vill du ha en mikrofon eller den här?
Det här borde väl räcka, va? Stort tack Henrik, det är väldigt trevligt att vara här. Det är inte så ofta som utlandssvensk som det blir tillfälle till tjänsteresor till ens fädernes land, men så mycket trevligare när det blir av. Och ja, Henrik nämnde här ICANN som kanske den viktigaste, men jag tror man ska börja med att konstatera att ICANN är en av de få existerande globala organisationerna för detta fluffiga begrepp som heter internet governance. Och ur det perspektivet så kan man väl hålla med Henrik att ja, viktigt är det i alla fall. Jag har faktiskt tagit med mig lite bilder i år, det gjorde jag inte i fjol, men här kommer någonting om jag klarar det här. Yes. Här. Ja, ICANN, det vet ni alla vad det står för. Det är Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Och var det därmed sagt att vi ägnar oss åt namn och vi ägnar oss åt nummer och exakt vilka ska jag komma till. Och en kort introduktion till vad ICANN är för någonting tror jag är befogad, även om förutsätter att de flesta vet ganska väl vad det handlar om. Internetdagarna, ja, det slog mig ett tag att det är inte så himla många här. Men jag gissar att vi har konkurrens så här dags på morgonen av både det här med hämta och lämna barn och pendeltåg som blir försenade den ena andra anledningen. Och kanske också, om det finns internetdagarna så måste det också finnas interneterna. Borde det inte vara så? Att fundera på. Nåväl. ICANN då. Det är en väletablerad organisation för vad internetbranschen. Det finns ända sedan 1998. Och som en organisation för internetsamfundet i en större bemärkelse. Så när vi pratar om ICANN så är tanken att vi är alla med i ICANN på ett eller annat sätt. Så det är inte vi och ni eller någonting sånt, utan det är faktiskt en gemenskap där som det är frågan om. Vi hanterar då internets grundläggande identifikatorer, kan vi väl kalla det för, som IP-adresser som vi fördelar utöver världen, och domännamn, toppdomännamn som vi tilldelar, plus uppdaterar information som ska in i rotservrarna och utvecklar då policies som ska gälla i de här sammanhangen. Och det här gör vi genom det som kallas för bottom-up-procedurer på svenska. Bottom-up är väl inte så himla vanligt, men bottom-up säger man väl. Och bara för att ge ett par exempel på sådana aktiviteter som vi håller på med just nu, så är det då på policy-sidan så är det att utveckla policy för tilldelningen av nya toppnivådomäner. Ja, vi har redan en mängd sådana, men fler vill naturligtvis in på banan. Så Dotmuseum här representerad med Carrie kommer väl att få en hel del kollegor framöver när den här nya policyn blir klar. Och det räknar vi med ska bli under nästa år. Plus vad det gäller fördelningen av IP-adresser så har vi alldeles nyligen fått en global policy för IPv6, alltså nästa generations internetadresser, klar och faktiskt också implementerad. Det här är någonting som växer upp genom, vad ska vi säga, de organisationer som sysslar med adresseringsfrågor. Regional Internet Registries, typ RIPE och ARIN, det finns 5 stycken sådana runt om i världen, och det har tagit dem ungefär 2 år att utveckla den här policyn. Men i september så godkändes den av ICANNs styrelse, och den 3 oktober så fördelades nya adresser på det här viset. 5 block om så kallade /12s. Jag vet inte om det är allom bekant vad en /12 är, men hela IPv6 adressfält är ju 2 upphöjt till 128. Så tar man bort 12 ifrån de här 128 så blir det 2 upphöjt till 116 kvar. Och det är en fantastisk stor mängd adresser. Om man är väl medveten om att nuvarande IPv4, det protokoll vi använder idag, har adresser som är 32 bits långa, alltså 2 upphöjt till 32 är hela storleken på IPv4s adressfält. Så 2 upphöjt till 116, jag menar, det är sådana här Joakim von Anka volymer, alltså fantasiljoner. Så det ska väl räcka ett tag, hade vi tänkt oss. Detta väldigt kort om vad ICANN gör. Och då tycker jag det är viktigt att betona vad ICANN inte gör. Vi sysslar inte med innehållsfrågor, vad som är rätt och fel innehåll. Vi sysslar inte med spam och motarbetning av det. Vi sysslar inte med finansiella transaktioner i den bemärkelsen att försöka motarbeta den typ av fusk och bedrägerier som pågår där. Vi sysslar inte med konsumentskydd. Vi sysslar inte med dataskydd. personlig integritetsskydd, immaterialrättsfrågor, e-handel och så vidare. Bara för att betona att det finns väldigt mycket mer att göra på en global nivå. Och det här är inte frågor som heller ICAN bör syssla med. Vi är väldigt angelägna om att det inte sker för mycket branschglidning, eller mission creep heter det kanske på svenska. Så, stort arbetsfält. Något om ICANs uppbyggnad. Det är en helt unik organisation. Jag tror inte det finns någonting som liknar ICANs uppbyggnad. Så att på det viset är det ett experiment. Och som då har utvecklats ganska mycket sedan det etablerades 1998. Jag tror vi har ändrat ungefär 20 gånger i då ICANs statuter sedan det bildades. Det finns vad som kanske ofta finns. Det finns en styrelse med geografiskt balanserad sammansättning. Det är ett krav på det. Det finns en vd. Han heter Paul Toomey. Och det finns några anställda. 60-tal ungefär. Varav jag är en. Tina här nere en annan. Och sen kommer det viktiga att själva arbetet med att föra fram och utveckla den policy som ska tillämpas för framtiden. Det växer då nerifrån de här support organizations och rådgivande kommittéerna. Varav det finns 7 stycken. En för regeringsrepresentanter, den här Government Advisory Committee. Här är Jörgen med till exempel. Address Supporting Organization, ASO, det är de som utvecklar, de som kanaliserar då policyutvecklingen för IP-adresser och tilldelning av dem. Generic Name Supporting Organization, som har hand om de generiska toppnivådomänerna och policy för dem. Country Code Names Supporting Organization, det är alltså lands TLD:erna som .sc, .dk med flera som samlas där och grubblar på hur framtiden ska se ut. At Large Advisory Committee är väl så att säga att det är internetanvändarnas stora forum. Och sen finns det 2 mycket tekniskt orienterade rådgivande kommittéer som är Security and Stability Advisory Committee och Root Server System Advisory Committee, som då utvecklar väldigt mycket av den policy som ska gälla på teknisk nivå och är väl de vi får lita på i väldigt hög grad när det gäller svåra tekniska frågor. Ja. Detta är alltså som det ser ut idag och det har utvecklats en hel del som jag nämnde. Och det finns också inbyggda. Eftersom det här då etablerades med sikte på framtiden så finns det också utvärderingsinstrument inbyggda i våra statuter. Så hela den här, alla supportorganisationer och rådgivande kommittéer då ska ses över vart tredje år. Och det där är, vad ska vi säga, ett rullande arbete som just nu så har vi fått till exempel då en översyn av ENSO. Som då ska leda till vissa förändringar så att vi reflekterar hur internetvärlden ser ut. Eller internetsamfundet ser ut. Sen händer andra saker också. Och Henrik, du nämnde det att det finns ju ett nytt avtal. Just det. Vi hade ett memorandum of understanding ända från början. Mellan ICAN och den amerikanska regeringen i form av dess Department of Commerce. Och det löpte ut här den sista september i år. Och då frågade många sig, vad händer sen då? Ska det här förlängas eller låter man det falla helt och ICAN driver vind för våg? Eller vad ska hända egentligen? Och då hände följande. Just in time, den 29 september, så undertecknades ett nytt avtal med ett Joint Project Agreement. mellan ICANN och Department of Commerce. Det är långt ifrån vad många kanske hade väntat sig, att det skulle bli bara en förlängning av ett MOU. Det här är ett avtal med 3-årig löptid och det finns en översynstidpunkt efter halvtid då, efter 1,5 år. Det är väsentligt kortare. Det förra MOU:et var en 30-sidig historia med en tvättlista med saker som ICANN måste göra och skulle uppfyllt till vissa tidpunkter. Och det kan man väl kanske konstatera att det har vi också gjort. Men så till följd av detta så blev det väsentligt kortare. Men det är också en mycket mer generell text. Mycket mer om principerna som ska råda. Och det är väsentligt minskade rapportkrav. Vilket vi uppskattar, för det där är ju någonting som har varit tämligen krävande att rapportera in också. Så vi får mer tid över för att göra utvecklingsarbete. Viktigt är också att ICANNs styrelse tar över uppföljningsfrågor. Det finns en del pinnar kvar ifrån MOU:et som då inte avbockade, till exempel att utveckla formella kontrakt med Regional Internet Registries. Det åtar sig ICANNs styrelse då i ett särskilt protokollbilaga att göra. Och kort sagt kan vi väl säga att det här är ett väldigt viktigt steg till en ökad självständighet för en då fortfarande tämligen ung organisation, men som ändå har bevisat sig fungera. Och det också, det vill jag kanske avsluta med att betona, för att det går tillbaka till att ICANN är inte ICANNs anställda. Det är inte ICANNs stödorganisationer. Det är faktiskt hela internetsamfundet. Och det här kan väl också ses därför som en erkänsla till hela internetsamfundet. Och därmed så tänker jag tacka för mig. Tack för uppmärksamheten.
Tack för det. Vill du stå kvar bara för att komma och följa upp med någon fråga?
Det kanske finns några frågor.
Ja, jag vet att det finns många från auditoriet. Jag vill bara så att säga, passa på och dra fördel av min uppgift här som moderator och inleda. Det slänger ut en sån här teaser om att Carrie Karp med Punkt Museum kanske får en hel del nya kollegor i den här, inte allt för avlägsen framtid. ICANN har ju då tidigt beskyllts för att vara en domännamnskartell, och det har varit en väldigt lång process att, så att säga, luckra upp de väldigt hårda reglerna som har varit för att få till stånd nya toppdomäner. En gång i tiden så hette det att jag tror att John Postel som sa att det egentligen fanns plats för många 100 000 toppdomäner. Sen har debatten varit åt olika håll. Kan du för oss som inte följer liksom alla detaljer i ICANNs arbete mycket kort liksom beskriva vad du tror som det här nya policyn kommer att se ut?
Ja, konturerna skymtar i alla fall, och man kan väl säga som så att givetvis med utvecklingen av en sån här bransch så går det från en verksamhet som då var ganska smalspårig. Det handlade om, vad kallar det för, teknokratstyrt. Och det beskälades som en stor portion idealism. Att här, nu skulle vi verkligen få det här att fungera. Sen har det börjat fungera. Sen kommer naturligtvis ekonomiska intressen in i bilden. Och de ekonomiska intressena går naturligtvis åt skilda håll. Så att jämka samman dem har naturligtvis tagit tid, för att nu replikera på att det har tagit tid, för det har det. Men vad vi redan nu kan se är att man får en öppning till att börja med skulle jag tro att det blir fråga om alltså en ny runda där man får lämna in ansökningar för att få en ny toppnivådomän. Och att det kommer att ske någon gång under nästa år. Det är tänkt att det här ska ju naturligtvis vara väldigt god framförhållning på. Och jag kan väl säga så mycket också att som diskussionerna har gått på senare tid så tycks den, vad ska vi säga, randparametrarna för det hela blir tämligen liberala i den bemärkelsen att det blir inte lika smalspårigt som den senaste rundan när vi bara hade så kallade sponsrade toppnivådomäner. utan det kommer att bli vidare än så. Det verkar finnas konsensus för det i alla fall. Så om det kan vara ett början på svar i alla fall. Det finns ganska mycket att säga om det där.
Ja, det är jag övertygad om, och vi får väl avvakta det slutliga beskeden också. Nästa stora fråga, IPv6, där vi då har också haft en lång process, många år i görningen. Man går ett steg långsamt men säkert fram. Finns det någonting att säga om implementeringen av det här? Det är ju vackert att man faktiskt börjar allokera stora block med nummer, men har du någon uppfattning om när man börjar märka det som användare?
Inte som ICANN, men däremot så, jag menar, vi har ju då alla dessa supportorganisationer, och det vi hör ifrån ASO, den Address Supporting Organization, är väl en växande oro över att det faktiskt, det kommer en dag, och enligt Jeff Houston på APNIC så är den 7 augusti 2010 när IPv4-adresserna tar slut. Och det verkar inte som om IPv6 är tillräckligt långt fram i praktisk drift för att man ska kunna göra en smidig övergång vid den tidpunkten. Så det finns en oro, och jag skulle vilja påstå en stigande oro, i alla fall bland de som är väldigt involverade i adresseringsproblematiken och routingproblematiken, att här kan vi kan faktiskt få en adressbrist framöver vad det gäller IPv4. Och innan marknaden är riktigt mogen för att växla om till IPv6. Så ja, det finns tämligen mycket IPv6-adresser allokerade också till slutanvändare och framförallt till internet service providers. Men utnyttjandet hittills är inte i paritet med allokeringarna. Det är i varje fall vad jag trott mig förstå, och nu kommer Patrik med sanningen.
Nej. Alltså, du har helt rätt i det du säger. Jag vill bara lägga till att det sista vi gjorde igår kväll, precis innan minglet, var att vi i Snus hade en tekniker, den här miteguru någonting kallades någonting. Och då modererade jag den diskussionen, och då öppnade just frågan med varför används inte IPv6? Jag vill bara referera till den. Och slutsatsen var att alla operatörer i rummet sa att vi har IPv6, det är bara att köpa. Okay? Men så var det någon som, men vänta några tag, jag har ju försökt köpa av er. Jo, men om man bara kommer en kund så räcker inte det för att göra en produkt. De har kört ett test, de har kört ett trial, men de behöver vara tillräckligt många kunder för att göra en produkt av. Alla ni som jobbar i kommersiella företag vet att det behövs en viss efterfrågan för att göra den här produktifieringen. Och det är det är vad som behövs. Så att det stämmer också med precis vad du säger. Det är allokerat, folk är inte så oroliga för det tekniskt faktiskt. Utan det är någon måste börja, och det är vi har en deadlock där som ingen riktigt vet hur vi ska komma loss. Men de svenska operatörerna, Telia och med flera, sa att vi behöver bara några kunder, så börjar vi.
Det är kundernas fel helt enkelt.
Tack Patrik, det låter som elektroniska signatur. En sista fråga, Olof. Vi har ju då haft regeringsskifte här i Sverige, och du nämnde att ICANN har ju då många stödjande personer och organisationer. En sån har ju varit den i Sverige världsberömde Carl Bildt, som har då jobbat med ICANN i olika avseenden länge och väl. Han har ju då, vad jag förstått, fått lämna en hel del externa uppdrag till förmån för sin nya roll. Har han lämnat även ICANNs rådgivarposition?
Om jag det visste. Jag har faktiskt inte kollat webbsidan på de senaste dagarna om han fortfarande finns med där i den här strategikommittén där han då var med. Jag vet inte riktigt om det, jag antar att om man inte får ha aktier i Vostok Nafta så får man kanske inte vara medlem i den där kommittén heller. Men det där undandrar sig lite min bedömning, och jag vet inte uppriktigt sagt om han finns kvar som medlem i den rådgivande kommittén.
Okej, jag får tacka för svaret. Han tycks inte ringa varje dag och tala om hur man ska göra. Tack, ja. I alla fall. Då får jag tacka dig, Olof, för närvarande. Vi återkommer med frågor sen, hoppas jag. Och jag lämnar istället över till Jörgen Samuelsson från Näringsdepartementet.